En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det innebär ju också de här bilderna som Bondfilmerna presenterar, liksom, i det här för Karadov kallar krigets verklighet, måste ju ha påverkat enormt många människor faktiskt. För kalla kriget är ju alltså, det är ju det som är fonden, det är ju James Bonds scen kan man väl säga, på vilket han verkar. Och man kan ju också se, tycker jag, när man tittar på Bondfilmer, att de följer med kalla krigets konjunkturer väldigt väl. Alltså från Kubakrisens slut 62 och fram till 79 egentligen, så har vi ju en avspänningsperiod mellan supermakterna.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas!
Tjena Olle!
Kul att se dig igen.
Detsamma.
Jag har tänkt att vi ska prata om agenter.
Härligt!
Ja, men inte riktiga agenter. För de vet vi inte så mycket om, de är så ohyggligt hemliga. Men det finns ju en hel del fiktiva agenter som ändå har blivit rätt betydelsefulla liksom i populärkulturen. Jag tänker på John le Carrés George Smiley.
Ja, ja.
Jag tänker på Jan Guillous Carl Hamilton.
Till exempel.
Och inte minst agenternas agent, den brittiske James Bond.
Perfekt.
007, License to Kill, MI6.
Kalla
kriget. Och då måste jag ju börja med att fråga dig, vilken är din, om jag skulle tvinga dig att välja en Bondfilm och en James Bond, vilken är den bästa?
Alltså det är ju en infernaliskt svår fråga egentligen, särskilt som jag är så penibelt svag för de allra senaste Bondfilmerna. Men det kanske vi kan återvända till senare.
I do disagree with you.
Men alltså, om vi ska snacka liksom de här första riktiga originalfilmerna, de här från det riktiga kalla kriget, där det var liksom äkta vara, om man ska säga, så är det nog den andra där med Sean Connery, alltså From Russia With Love, Agent 007 i rött.
Just det.
Den har jag en, vad ska man säga, en soft spot för.
Ja.
Av olika skäl.
Vi kan väl återkomma till den, men ja, det är ju riktigt kalla krigsfilm, det är det ju. Men för mig, om jag tittar på liksom Bond med kalla krigsglasögonen på, så finns det en film som jag tycker sticker ut lite mer än de andra. Och det är faktiskt Octopussy från 1983. Detta liksom kalla krigets kanske allra farligaste år. Den har ju liksom, den hänger ju verkligen med sin tid.
Oh.
83, spänt läge, Abel Archer.
Definitivt.
Pershing-missiler ska placeras ut. Fredsrörelsen är aktiv. Väst är rädda för vad Sovjetunionen ska hitta på. Och jag tänker framförallt på den här nyckelscenen i Kreml.
Just det.
Den sovjetiska ledningen har sammanträde.
Just det.
General Orlov gör en dragning framför en Europakarta. Han visar, titta här, så här många divisioner har NATO.
Ja, just det.
Fem blå klubbar.
Ja.
Så här många divisioner har Varsavapakten.
Ja,
35 röda klubbar. Vi kan passa på nu, använda vårt otroliga övertag innan NATO hinner få ut sina kärnvapen. Vi tar hela Europa på 5 dagar. Nu kör vi. Det är liksom, det säger lite grann om bilden av Sovjetunionen i väst. Under den här delen av kalla kriget.
Ja, just det. Precis. Under ett väldigt kallt ögonblick under kalla kriget. Alltså det är ett imponerande professionellt val av dig, måste jag säga. För nu talar du som en riktig historiker. För man då talar som filmnörd, så är det faktum att det räknas kanske som en av de sämsta Bondfilmerna någonsin. Gör
nu
inte
gör
det?
Du mig lite ledsen.
Bara namnet.
Ja, det finns, om jag ska vara riktigt ärlig, det finns en del saker i den filmen som inte är helt lyckade.
Nej.
Men de här delarna som är mer fokuserade på Europa och kalla kriget, de tycker jag är briljanta.
Jag köper det med medeldistansraketerna och Abel Archer, och det återkommer vi säkert till senare i samtalet. Absolut. Men det var ett väldigt frostigt ögonblick i kalla krigets historia. Det fångas ju av stämningen i den filmen, onekligen.
Definitivt.
Även om den där goda sovjetiska generalen, vad heter han? Gogol. Han är också med där, va?
Ja,
så det är inte en helt nattsvart bild av Ryssland. Och
nej, och det är väl också det här som filmmakarna, det går ju egentligen igen i alla Bond-filmer under kalla kriget, att man tonar ändå ner den här direkt konfrontativa politiken lite grann till förmål för en annan fiendebild.
Precis.
Men jag tänkte att vi ska komma tillbaka till den. Jag tänkte först bara liksom presentera honom, James Bond. Vem fasen är han egentligen? Och, alltså, han är ju från början en litterär figur. Alltså, han skapas ju av den brittiske författaren Ian Fleming, som också har förflutit i underrättelsetjänsten.
Ja.
Och bestämmer sig för att jag ska börja skriva agentromaner.
Ja.
Och där sitter han, sitt hus, Jamaica, huset heter Golden Eye.
Exakt.
För att bondnörda, betyder det någonting?
Jo, man tänker på en viss film.
Absolut.
Pierce Brosnans första.
Just det.
Tina Turner har jag kanske i mitt öra.
Japp, jag ska inte sjunga för allas fromma, men absolut. Men han sitter ju där i sitt hus och funderar ju, vad ska min agent heta? Så låter han blicken spela över bokhyllorna och bokryggarna, och så ser han, där, en bok, vad heter den? Birds of the West Indies, och författare James Bond, och så får ju agenten sitt namn. Och så, och här liksom, det här blir ju en jättesuccé. Första boken kommer ut 53, det blir 14 böcker all in all.
Casino Royale,
och otroligt populära under 60-talet. Och det beror ju delvis på ett sånt här hemma hos-reportage hos John F. Kennedy, amerikanske presidenten, som får frågan, vilken är er favoritbok? Och då säger han, jag måste säga att Dr. No, alltså på svenska heter han ju Agent 007 med rätt att döda.
Ja,
den ligger högt upp på min topplista. Och så böcker då,
Det var ju Life eller något sånt där, va?
Ja, precis. Och sen är det ju två filmmakare som liksom känner att här finns det nog någonting att göra. Harry Saltzman, Albert R. Broccoli, Eon Productions, köper filmrättigheterna. Och det här är ju en framgångssaga utan motstycke.
Ja, just det.
Jag har gjort 25 filmer till dags dato.
Och 20% av jordens befolkning har sett en Bondfilm.
Ja, de där siffrorna är lite gamla, för jag tror att produktionsbolaget gjorde en undersökning på 80-talet.
Ja, är det där man hänvisar till hela tiden?
Och då konstaterar man att då hade 25% av jordens befolkning sett en Bondfilm, och det var innan de första Bondfilmerna visades i Kina. För det gör de inte från 2006.
Nej, jag förstår.
Så förmodligen så är det ju ännu mer som har sett en Bond. Och det är ju också tacksamt att prata om Bond just därför att den har nått så otroligt stor publik. Och det innebär ju också de här bilderna som Bond-filmerna presenterar liksom, i det här för att kalla krigets verklighet, måste ju ha påverkat enormt många människor faktiskt.
Ja, alltså skapat kan man säga lite bilden av det kalla kriget.
Absolut. För kalla kriget är ju alltså, det är ju det som är fonden, det är ju James Bonds scen kan man väl säga, på vilket han verkar.
Precis. Även om jag nu skulle vilja påstå att det är ganska mycket andra världskriget också, i alla fall i romanerna.
Ja.
Och Ian Fleming, som hade en bakgrund under andra världskriget, då var han ju faktiskt själv aktiv som någon slags agent, eller åtminstone en assistent till en agentchef. Mm. M i böckerna och filmerna är ju i viss utsträckning baserad på hans egen chef inom MI6.
Ja,
den marina delen av MI6. Ja. Och mycket av det här som James Bond faktiskt upplever i de här första böckerna, de tidiga filmerna, är faktiskt baserat på Ian Flemings egna erfarenheter. Då han bland annat var med och planerade en massa bizarra operationer. Operation Minced Meat, eller någon som heter.
Ja.
Då man lägger ut kroppen av en död britt. Alltså man hittar någon hemlös person och klätt honom i någon falsk uniform och gett honom en falsk identitet. Som en del av den här decoy-operationen, att försöka lura tyskarna om var landstigningen kommer att ske.
Det är dagen, precis.
Och även någon, han samarbetar ju också med Bletchley Park, eller han träffar ju Alan Turing. Och som medel planerar en bizarr operation som kallas för Operation Ruthless. Som handlar om att de ska liksom shanghaja en Enigma-maskin.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ian Fleming och framförallt filmmakarna är ju besatta av tekniken. Alltså tanken är ju att Bond hela tiden ska ligga på gränsen till vad som var absolut tekniskt möjligt vad det gäller sitt val av prylar i de här filmerna. Och det var ju också en sån sak som gjorde att filmerna fick sån enorm popularitet. Så renodlad action och som de här fantastiska prylarna. Plus då, precis som du säger, det är ju mycket andra världskrig i böckerna. Men när man gör film av det så flyttar man ju fram det. Och liksom kalla krigsanpassar handlingen.
Mm.
Du sa att du föredrog From Russia With Love. Varför? Vad är det liksom som gör den så otroligt bra?
Ja, olika skäl. Alltså, jag tycker faktiskt då att jag har ju läst de här böckerna. Och jag tycker nästan att det är den bästa boken till att börja med. Dessutom är jag svag för spännande historier som utspelar sig på Orientexpressen. Och tredje, och inte minst den här lektormaskinen. Det är ju en sån här kryptomaskin som handlingen kretsar kring. Det visar sig vara då ett falskt spår. Men det tycker jag är en väldigt spännande del av den historien. Och det pekar tillbaka till Ian Flemings egna erfarenheter under andra världskriget. Alltså han kämpade ju mycket i det här för att... Alltså, han ingick i den här kampen för att erhålla en enigmamaskin och kodböckerna till enigmamaskinen. Och det kan man ju se spår av i den berättelsen. Det tycker jag är rätt häftigt.
Och den är ju också rolig därför att den går upp på biografen 63. Det året efter Kubakrisen. Och man kan ju också se, tycker jag, när man tittar på barnfilmer, att de följer med kalla krigets konjunkturer väldigt väl. Alltså från Kubakrisen slut 62 och fram till 79 egentligen så har vi ju en avspänningsperiod mellan supermakterna.
Detant.
Och där är ju faktiskt den här kalla krigskonflikten. Alltså som den hårda konfrontationen mellan mellan öst och väst, något nedtonad. Men sen hände ju någonting 79 efter den sovjetiska inmarschen i Afghanistan. Kalla kriget tar ny fart igen. Och det är ju en markant skillnad, tycker jag, om man tittar på filmerna från 60-70-talet under Detant och jämför dem med de som kommer under 80-talet, framförallt 80-talets första hälft.
Ja, den frostiga delen.
Ja, precis. När man ser liksom ganska väl hur det här, hur kalla kriget speglas och förändrar karaktär på Bondfilmerna.
Ja, just det. Ja, absolut. Jag tycker något annat spännande är ju också liksom att om man går ett steg tillbaka också så är det grann på de här romanerna. De är ju liksom födda ur en annan fas av kalla kriget, då är det faktiskt ännu mer brutalt. Alltså då liksom Stalin fortfarande är en realitet. Då man avslöjar den här Cambridge-ringen i Storbritannien. Alltså Donald McLean, Guy Burgess, Kim Philby senare. Vilket gör att... den brittiska militära underrättelsetjänsten, det är ganska pinsamt ögonblick för dem. Alltså det spelar både på kommunistskräcken i Storbritannien, kalla kriget, alltså den här paranoida stämningen i största allmänhet under kalla kriget. Men det gör också liksom att underrättelsetjänsten i sig kommer i ett ganska ogunstigt ljus. Det har visat sig att de här agenterna kanske inte är så patriotiska som de borde vara.
Mm.
Och det försöker ju James Bond-karaktären reparera, kan man säga. Han är ju den födde patrioten.
Absolut. Det finns ju några sådana här fantastiska scener som är väldigt patriotiska. Såna här, de här ganska skarpa inledningsscenerna man gör. Jag tänker på Älskade spion.
Ja.
Inledningsscenen, strid med ryska agenter i Alperna.
Ja.
Skjuter de ryska agenterna, åker iväg full fart med skidor. Ja. Man ser hur stupet närmar sig. Bond flyger ut. Ja. Och vad händer?
Ja.
ryggsäcken öppnas och ut kommer Union Jack.
Ja, precis.
Och sen
precis.
Liksom
ja, det är, precis, det är väldigt mycket flaggsymbolism i de där filmerna.
Absolut.
Och det handlar både om att reparera liksom, underrättelsetjänstens anseende lite grann, tror jag, efter Cambridge-skandalen. Men det finns också lite imperienostalgi i det här. Alltså, det handlar också om avkoloniseringen. Det här med att Storbritanniens, vad ska man säga, plats i världen har liksom börjat... omförhandlas, kanske man kan säga.
Det kan man säga om man vill.
Storbritannien är inte längre en definitivt inte en supermakt.
Nej, nej.
Knappt ens en stormakt. Men så är det ju inte i filmerna. Där är ju Storbritannien och inte minst den stolta brittiska underrättelsetjänsten genom James Bond verkligen i händelsernas centrum. Och Clara Biffen. Och jag tänkte något annat, apropå det där med Cambridge Five. Jag ska släppa det snart. Men alltså, det fanns ju också en dimension som handlar lite grann om homofobi i den historien. Alltså det gjordes en ganska stor grej av att många av de här tidiga Cambridge-männen faktiskt var homosexuella. Mm. Det kan man ju inte säga om James Bond.
Nej.
Han har ju nästan desperat sexuell aptit efter kvinnor, det motsatta könet. Det kanske också
det är lite intressant det där du säger med den sexuella aptiten på kvinnor, för det är ju också någonting som förändras med Bond-filmerna. Alltså i början är han ju liksom 1, 2, 3, 5, 6 kvinnor per film. Men vad händer i mitten på 80-talet? AIDS-epidemin. Bond slutar vara promiskuös och sen slutar han röka. Liksom med. Det är, så han hänger med tiden på olika sätt, inte bara rent politiskt.
Ja, exakt, det är massor av tidsmarkörer. Ja.
Men jag tänkte att vi går tillbaka till det, liksom det tidiga 60-talet, din favorit där med Lektor. Det är ju ändå rätt intressant då att de stora skurkarna här är ju faktiskt en organisation som heter Spectre.
Ja.
Och de har ju på något sätt tagit över den ryska underrättelsetjänstens roll här lite grann.
Ja.
Den ryska underrättelsetjänsten Smarsch då, eller en del av den som var experter på våta jobb, som det heter, det vill säga att man likviderar människor. Ah. Det är en ganska härlig eufemism.
Ja,
och jag tänker på den här, hur skulle du beskriva liksom bilden av till exempel, även om jag tänker på Rosa Klebb som är den kvinnliga skurken. Kan du sätta in, skulle du sätta in henne liksom i ett kalla krigsperspektiv? Hon är ju ändå den avhoppad Smarsch-officer som ansluter till Smarsch. Vad är Spectre för någonting för dig?
Men Spectre är väl liksom... vilken av Bondfilmen är det där det är tre så här akvariefiskar?
Det är den.
Är det den? Ja. Ja, men alltså Spectre är ju liksom den där tredje parten som försöker provocera fram ett tredje världskrig. Det är det som är grejen med Spectre. Alltså det är sällan en direkt konfrontation mellan väst och öst i de här Bondfilmerna. Det är en tredje part som försöker skapa liksom ett missförstånd som tvingar fram ett tredje världskrig. Det är liksom i film efter film efter film.
Och just den här akvariefiskliknelsen, den tycker jag är helt underbar. Skurken har tre kampfiskar i akvariet, två slåss och säger han, titta här. Ah. Och så den tredje fisken står bara och tittar på, så han rör lite lätt på fenorna.
Det är
och
säger han,
där har du öst och där har du väst och här har du Spectre. Ah. De väntar tills de har bitit ihjäl varandra. Ah. Sen slår vi till.
Exakt.
Och då säger Rosa Klebb, I find your likeness very very striking. Very amusing. You are not here to amuse you, number two.
Exakt.
Och det är liksom, det är också rätt roligt att även om liksom Spectre är då någon slags mitten, så Spectre-skurkarna talar ju påfallande ofta med någon slags öststats brytningen. Så man ska ju ändå veta var de är hemma.
Öststats eller kanske lätt tysk ibland
också. Ja,
alltså, jag menar ju fortfarande att det är lite ganska fler spår än man kan tro av andra världskriget i de här tidiga filmerna.
Jag tänker på hur man modellerar fram den manliga skurken i From Russia We Love, Donald Grant.
Just det.
Han ser ut som en karikatyr av en tysk SS-soldat. Jättestor.
Nazi-skurken.
Jätteblond. Fullständigt okänslig för smärta. Jag kommer ihåg den här scenen när Rosa Klebb ska värva honom. När han ligger ute och solar där han har en skivstång bredvid sig. Och så ställer han sig upp när hon kommer. Och hon slår honom stenhårt med ett knogjärn rakt i magen. Och han rör inte en min. Honom ska vi ha, säger hon. Och så går hon. Det var liksom hans anställningsintervju. Då.
Ja, precis. Jag menar, det som var liksom ryssarna och KGB och Sovjetunionen, de är inte så starkt närvarande, tycker jag, med tidiga berättelserna. Av olika skäl. Det handlar om att alltså, filmerna kom ju faktiskt under en detentperiod. Ju. Men det handlar också om det där med att Ian Fleming, den fiende han kände, det var ju tysken.
Ja, visst.
Alltså det var tyska som var fienden, det var Get the Enigma Machine, det var det som var
det main objective.
Ja, exakt, exakt. Och så har jag ju läst det, alltså i böckerna så är det ju Smersh som är liksom huvudmotståndaren. Ofta ganska mycket bakom, men de finns där. Men sen, när man ska göra film av det här, då är ju Krusse ganska populär. Alltså Krusjtjev har kommit till makten.
Ja,
det
leder
ju en tidig avspänning där. Då. Även om det håller på att gå dåligt där omkring Kubakrisen 62 igen. Men man har ju en mer kamratlig relation med ryssarna. När man går igång med att göra de här filmerna. Och det är då Smash blir till Spectre, ju.
Och den ser man ju också då, för att ofta så är det ju så att i de här tidiga filmerna så samarbetar ju faktiskt James Bond med den sovjetiska underrättelsetjänsten mot den här gemensamma fienden som är Smash, som då försöker skapa det här kärnvapenkriget eller den här stora konflikten. För kärnvapenhotet är ju det som
löper det
som en röd tråd. Så även under titantiden så är det ju liksom hotet som finns där i bakgrunden.
Ja.
Jag tänker på hur skurkarna stjäl atombomber i åskbollen. Jag tänker på hur i Diamantfeber, som egentligen har, det är ju till på ytan en ganska banal smugglingshistoria. Men vad är det Spectre ska ha diamanterna till? Jo, man ska utveckla ett strålningsvapen ju, som ska kunna slå ut motståndarens kärnvapenbaser. Och Blåfält demonstrerar ju detta genom att slå ut en kärnvapenbas i Kina, en i Sovjetunionen, en i USA. Och vad gör de då? Då kommunicerar man via heta linjen och säger vi har ingenting med det här att göra. Vi vill behålla det här, den här terrorbalansen som den finns. För Spectre bjuder ju ut det här strålningsvapnet på marknaden. Som om den som köper det kommer ju att få första slags fördelar. Och det här vill man ju behålla, för det är ju liksom grunden för hela den här The Mutually Assured Destruction. Och det är lite roligt att den här filmen kommer året före SALT 2-avtalet.
Just det.
72.
Just det.
Där just det här ABM-avtalet är en viktig
del. Ja, just det. Då Nixon träffar Brezhnev i Moskva. Just det, ja. Jo, men alltså, de följer verkligen med sin tid med filmen. Det är därför de är så fantastiska ur en historikers perspektiv. Och det är kanske därför som de här 70-80-talsfilmerna som ju, som sagt, för en filmnörd håller kanske en lite lägre kvalitet än 60-talets versioner, tycker jag. Även om jag själv växte upp med Roddy Moore. Men alltså, där kan man verkligen se de här svängningarna. Alltså jag tänker själv på, det har inte direkt med kalla kriget att göra, men det är en annan tidsmarkör. Mannen med den gyllene pistolen som kommer 1974.
Just det, året älger efter oljekrisen.
Energikrisen.
Ja,
där kämpar de om någon mystisk solenergimanik som de kallar för en solex agitator.
Det är fantastiskt.
Ja, exakt. Som egentligen har skapats för att lösa energikrisen, men då är det någon galning som vanligt som ska använda det som ett vapen. Istället för att destroy everything.
Det är ju någonting fantastiskt med skurkarnas, det har ju inte heller med kalla kriget, men jag kan ändå fascineras av skurkarna. För de har ju liksom globala ambitioner, så att
oftast,
säga. Det är inte så att jag ska tjäna pengar, inte huvudsakligen, utan jag ska förstöra världen genom kärnvapen och ska bygga en ny i rymden eller under havet eller någonting sånt.
Ja, precis. Ett nytt Atlantis eller någonting som i Moonraker. Ofta genom att använda supermakternas vansinne.
Ja.
Och det vansinniga av alltså, kärnvapenkapplöpningen mellan dem. Men det är alltid en tredje part som har de där visionerna och ska liksom starta något nytt efter en total ett Ragnarök är det igen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och Har du någon favorit av skurkarna? Vilken skurk har bäst? Mest högflygande ambitioner?
Ja. Vem 17 är det? Alltså det jag kommer ihåg mest då från min barndom är naturligtvis Jaws.
Ja.
Stålkäft. Men ja. Han är ju en hitman.
Han är egentligen. En hitman, ja.
Ja.
Men min favorit är nog faktiskt Stromberg. Kommer du ihåg honom? Älskade spion, 1977.
Ja, just det.
Skurken Stromberg stjäl ju 2 stycken atombåtar.
Just det.
En amerikansk och en sovjetisk.
Det är han som ska bygga ett nytt Atlantis.
Precis, och han tänker ju starta ett kärnvapenkrig genom att få de här ubåtarna att anfalla varandra.
Ja,
för därmed dra igång det här massiva kärnvapenkriget. Och tanken är att jorden ska gå under och ska han skapa en ny värld under havet. Och där har vi också ett öppet samarbete mellan den sovjetiska underrättelsetjänsten och James Bond. Där han faktiskt till och med är kär i den sovjetiska agenten, Major Amasova.
Just det. De badar bubbelpool tillsammans, va? Eller?
Ja, och jag kommer ihåg framförallt slutklämmen där. Det är ju general Gogol som träffar M. Och så säger han, a British agent in love with a Soviet agent.
Ja, just det.
That is detente.
Just det. Han visar direkt i detente där. Det är fantastiskt. Men vad heter det? Christopher Walken spelade ju skurken där 85, va?
Ja, i han skulle Levande Målkrav.
Ja, precis. Han som skulle dränka Silicon Valley.
Ja.
Just det. Det var också en ganska... Det var en främplott.
Ja, men då har vi också... Där är ju kalla kriget på gång igen. För vad handlar det här om? Det handlar om ett mikrochip. Som Bond stjäl i Sibirien, i inledningsscenen. Som ryssarna i sin tur har stulit från Silicon Valley. Som har egenheten att det kan stå emot elektromagnetisk puls. Och det är ju precis vad man behöver i händelse av kärnvapenkrig.
Jag menar, Bond har kommit in i den digitala eran, i dataåldern.
Men där ser man ju också att någonting här... Det är ju egentligen den sista filmen där kalla kriget är egentligen kallt ordentligt. Eller hur man nu vill, där det är väldigt spänt i 80-talsfilmerna. Det är ju väldigt spänt i den första... Dödlig synvinkel. Det är väldigt spänt i Octopussy. Det är ganska spänt i Levande måltavla. Vad händer sen? Sen byter vi Bond.
Ja, just det. Timothy Dalton kommer där. Men första filmen där är ju fortfarande lite... Det är ju någon slags postkalla kriget-kontext där. Ja.
Och där dyker ju...
Och det nu spelas det delvis i Afghanistan också.
Ja, det gör det. Och då är Mujahedin på den goda sidan.
Just det.
Samarbetar ju med...
Ännu en tidsmarkör, ser vi inte Bond i Mujahedin-kläder?
Han har Mujahedin, absolut.
Just det. Det är väldigt intressant.
Och där dyker ju Stalin upp. Alltså Stalins andesvärv över den filmen. Inledningsscenen när... britterna övar på Gibraltarklippan.
Just det.
Så skär ju skurkarna av klättringslinan.
Ja.
Och skjuter ner en lapp som man hittar bredvid den här döda soldaten som står i jäsa. Det står Schmerzpion.
Just det.
Och det var ju en
direkt hänvisning.
Ja, en död åt spionen.
Ja.
Som då var en underrättelseoperation under Stalin, tror jag. Eller om det var under Beria. Men det är alltså ganska tidigt tillbaka.
Ja, men det vill jag säga en kärleksförblinkning till alla bondofiler som har läst romanerna.
Ja, men visst.
Det där Schmerz som är död åt spionerna.
Ja, Schmerzpion.
Precis, det är ju, nämns ju... upprepade gånger i Casino Royale till exempel.
Och då har vi också då de ryssarna som egentligen är goda och den onda ryssen som finns, som är, det är ju den falska avhoppade ryssen Koskov.
Rogue General.
Precis.
Exakt.
Men ryssarna egentligen är ju ganska... den ryska ledningen är vettig i alla fall.
Och det kommer också vara gamla vän general Gogol kommer väl tillbaka.
Gogol är tillbaka där.
Ja, han är med i massor av filmer, va?
Och sen generalen som heter Pushkin.
Just det.
Uppkallad efter Rysslands nationalhjälte.
Naturligtvis är han det.
Den store poeten.
Men Gogol är ju en återkommande karaktär som Bond har ett ganska kamratligt förhållande till. Va? Han är väl aldrig riktigt någon direkt fiende?
Nej.
Det är lite rivalitet mellan
absolut.
Dem.
Absolut. Jag tänker på den här första filmen under 80-talet när det är riktigt kallt. Ja. Som handlar om då det här brittiska fartyget som går på en mina utanför Albaniens kust. Ombord fanns
ur dödlig synvinkel.
Ja, som heter, och där fanns ombord fanns en ATAC,
ja,
som ett kommunikationssystem för
Polaris kryptoutrustningar.
Ja, och för de Polaris bestyckade ubåtarna.
Ja.
Och de förhinner ju inte förstöra den här, vilket de har tänkt då innan båten sjunker. Och där blir det ju en kamp, för den kommer ut på marknaden och den vill ju ryssarna ha. Och det blir ju, och MI6 vill ju ha tillbaka den. Ja. För annars kommer det ju deras, kan de ju få de brittiska ubåtarna anfalla varandra.
Ja, just det.
Slutstriden är ju på en klippa i Grekland.
Ja, just det.
Skurken ska precis lämna över väskan med den här ATAC till Gogol.
Ja, som vanligt.
Ja, och Bond får tag på den, kastar ut väskan över klippan. ATAC förstörs. Och så säger han, du har den inte. Jag har den inte.
That's the taunt.
That's the taunt.
Just det, ja, men det kommer jag också
och det är ju ändå. Ja. Och vad gör Gogol? Han börjar skratta och går in i helikoptern.
Ja.
Så att det är ju... det är ändå 81, jag menar.
Ja, men men filmerna framhäver väl ändå någon slags så här ömsesidig respekt mellan öst och väst.
Ja.
Alltså mutual... coexistence, mutual cooperation. Ja, alltså, det är en ömsesidighet som inte finns i många andra filmer från kalla 80-tal. Tänk Rambo 4 till exempel, med den där stora onda ryssen Dolph.
Ivan Drago.
Ivan Drago, ja. Och så känns som Dolph.
När Rocky landar på flygplatsen i Ryssland, det är snö, det är Kalashnikov-pipor, det är röda armésoldater, det är skumma män i skinnjack och som följer efter när man ut och springer. Och jag tänker också på, det finns ju en annan, i Rocky 4 där, som är fantastiskt i samma film. Det är ju slutscenen.
Ja.
När de boxas i Moskva.
Just det.
Ja. Och i början så hatar ju hela ryska publiken Rocky. Och så boxas han mot Drago.
Sitter Gorbachev i publiken?
Gorbachev sitter just i publiken det, med det här födelsemärket i pannan.
Just det.
Och det är ju helt underbart. Vad händer?
Ja.
Jo, men... Rocky kämpar och kämpar, så står den ryska publiken upp i Moskva och hyllar Rocky.
Även Gorbachev.
Ja.
Ja, ja,
och det är han som börjar ju.
Ja, just det.
Och sen säger Rocky sitt fantastiska, ett under av vältalighet. If I can change, you can change.
Ja, just det.
We all can change.
Ja, just
och vad han säger där är ju att in i oss alla, även er, både en liten amerikan som bara väntar på att få komma ut. Det är perfekt.
Liksom, the guy 1900... who won the Cold War.
Ja, precis. Det är verkligen perfekt. 1980, den kommer 85 eller 86.
85 tror jag den kommer faktiskt. Ja. Då Gorbachev har kommit till makten. Men alltså, det är så, James Bond-filmernas ryssbild är egentligen ganska nyanserad om man liksom jämför med andra produktioner. Ja.
Även om kalla krigskonflikten finns ju, men som sagt, vad bilden av ryssarna är, den är ju ändå, det är ju nedtonad konfrontation, inte helt pålitliga.
Nej.
Men liksom...
Det är lite så kohandel. We have a mutual enemy.
Ja, precis.
We understand each other, Mr. Bond.
The enemy's enemy is my friend.
Ja, exakt.
Men ungefär så ju.
Exakt. Men hur är det något jag tänkte på? Hur är det med kineserna? Apropå det du nämnde med att den blev så stor i Kina.
Kineserna är ju med, de är ju med, alltså, i första Bond-filmen från 62 är ju skurken kines. Och även i, har jag för mig i alla fall, i Man lever bara två gånger, eller den Japan. För det, men båda två filmer har ju någonting gemensamt, det handlar om rymden ju. Och det är ju den pågående rymdkapplöpningen som spelar in där, så då får man ju in den aspekten av det också då. Och Dr. No i första filmen har ju inga händer för att han har liksom lekt med uran, och det visar sig vara en ganska dålig idé, om man säger så.
Och så kommer ju, Kina kommer ju tillbaka då där under Pierce Brosnan-eran.
Ja,
jag kommer ihåg att det var någon kinesisk agent som han flörtade med som var någon helt röd dator.
Jag tänkte vi kan väl gå över och prata lite grann om Bond efter kalla kriget. Ja. Därför att många trodde nog att Bond-genren, alltså Bond var, att Bond-genren skulle dö ut efter kalla kriget. Och det var ju kris då när Timothy Dalton slutade. Alltså med sista filmen som heter Tid för hem som kom 89.
Det var ganska oinspirerad.
Ja, helt oinspirerad. Knarkhandel, alltså ganska ointressant skurk.
Det var så Sydamerika eller Centralamerika.
Ja, Colombia. Eller
knarkkarteller. Det kändes som han befann sig inte i sitt rätta element.
Nej, precis. Och där någonstans så där upphör ju Bond-filmerna ett tag, för de har kommit ganska regelbundet. Ja. Så tar det ju några år innan nästa Bond kommer.
Precis. Frågan om det blir så nu.
Precis. Vi tänker, alltså, Bond är ju, på film i alla fall, skapas ju som en krigskaraktär. Med en given liksom scen att röra sig på, alltså kalla krigets verklighet. Tycker du han har liksom lyckats? För vad det handlar om efter kalla kriget, här kan man ju inte jaga... onda, ja numera kan man väl jaga onda ryssar igen, men alltså på 90-talet funkade inte det, utan Hur tycker du han liksom hanterar det här med att hitta nya fiendbilder?
Ja, men så det är lite både och, tycker jag. Alltså, jag tycker att den första Pierce Brosnan-filmen där, GoldenEye, den tycker jag funkade. För den utspelades i någon slags här, postsovjetisk kontext och postkalla krigskontext. Den funkade faktiskt. Sen kändes den kanske lite förvirrad, den fasen. Alltså lite grann som Timothy Daltons sista film. Så kom den här pausen som du snackade om, som man ser ibland. Och så fick han en stark comeback med Danny Craig och Casino Royale, när man liksom gick tillbaka till originalet igen. Man använde ju stora delar av handlingen från den filmen, men liksom uppdaterad till en nutida kontext. Och där har man ju liksom arbetat kanske mer med, nu låter det lite pretentiöst, men där har man ju arbetat lite mer med James Bonds inre fiender. Alltså det handlar väldigt mycket om hans karaktärsutveckling ju. Alltså Danny Craig, man kan säga man vill om honom och de nya Bond-filmerna, men alltså James Bond som karaktär har blivit mer intressant. Alltså han har ju fått en bakgrund, han har fått ett liv, han har fått en familj, han har fått föräldrar. Det har inte, alltså de tidiga James Bond-karaktärerna har inte varit i närheten av det.
Nej, nej.
Där har han ju fascinerat i kraft av sin totala tomhet. Han är ju ett skal.
Så jag tycker att det som var roligt med de här, jag gillar Daniel Craig som Bond, jag tycker han är en bra skådis, Bond, men jag kanske inte är så förtjust i filmerna. Men så tycker jag man har tappat någonting på vägen som för mig var viktig ingrediens i Bond filmerna. Och det är att både skurkarna och Bond hade någon slags, det var lite brittiskt witty. Alltså Bond blev överraskad i badkar, i badrummet, kastar ner skurken i badkaret, skurken famlar efter pistolen, Bond kastar i en elektrisk fläkt, skurken får elektrisk ström genom kroppen, Bond tittar på honom och säger shocking. Absolutely shocking. Alltså den här typen av, den här glimten i ögat Bond kan jag sakna lite grann. Och likadant de här,
på ett sadistiskt sätt.
Ja, men, okay, men precis, okay. Men även skurkarna var ju witty. Jag älskar Goldfinger när han ska dela Bond i två delar med en laserstråle. Och laserstrålen börjar närma sig liksom skrevet på Bond. Och Bond börjar bli lite nervös av helt förklarliga skäl och säger, do you expect me to talk? Han tittar på Goldfinger och Bond säger, no Mr. Bond, I expect you to die.
Ja, det är en klassisk.
Det är klassiskt.
Ja, verkligen. Jo, men alltså, det är ingen snack om att det är inte bara liksom fiendebilden som ändras, utan även humorn. Man kan till och med kanske påstå att humorn har försvunnit i högvärd. Och det tror jag tyvärr också avspeglar tidsandan lite grann.
Men alltså,
vi är inte lika humoristiska längre. Eller den annan typ av humor. Och den typen av skämt som du nämnde nu, man kan ju argumentera för att det kan ge en lite dålig smak i munnen.
Ja, och sen också att storpolitiken har ju tonats ner lite grann. Jag tänker med undantag kanske då för Die Another Day från 2001 är det, ja. Eller 2002 är det. Där liksom Nordkorea står i fokus.
Just det.
Där ligger han ju rätt i tid igen då. Med liksom en maktfullkomlig nordkoreansk general som vill liksom starta ett krig för att återförena Korea under nordkoreansk ledning.
Just det, just det.
Sista Bondfilmen gick ju upp förra året. Och vi ska ju inte spoila liksom, men finns det någon som fortfarande inte har sett den här då, men vad tror du som en avslutning på det här vårt samtal, alltså, har Bond en framtid eller har Bond nått vägs ände? Ska man låta filmhistoriens längsta filmserie alltså gå i graven nu och säga tack för allt, men nu räcker det?
Alltså, jag ska inte spoila, men jag kan väl säga så pass mycket att det faktiskt står i slutet av filmen James Bond will return. Så, alltså, han kommer ju tillbaka. Men hur 17 det ska gå till, det fattar jag inte. Alltså, det kommer inte vara Danny Craig. Jag vet att jag inte spoilar för mycket, men det dyker ju upp en annan karaktär som heter 007 i filmen, ju, som också är agent 007.
Men som inte heter Bond.
Nej, precis.
Och då är frågan hur man hanterar det.
Han har ett annat kön än Bond.
Ja, precis.
Dessutom så har jag tänkt tanken att man kanske ska, tänk om den nya Bond kommer att utspelas på något sätt i en slags fiktiv historisk tid. Alltså att det blir lite grann som, jag vet inte, så Young Moors.
Ja, men någonting
så. Det blir så här, nu går man tillbaka till 60-talet. Och så börjar man köra, jag vet inte, originalen. Att man liksom börjar filmatisera romanerna. Lite grann som man gjorde med Casino Royale, men man går all in. Så blir det så utspelas på 50-talet. Och så är det Smash som är fienden istället för Spectre.
Ja, men tillbaka. Och kanske ett alternativ, jag tror att om Bond ska överleva så är ett gott alternativ kanske att gå tillbaka och göra filmer som ligger närmare i så fall själva romanen.
Ja, de litterära originalen.
För det är ju egentligen, många filmer är ju egentligen bara en romantitel som man sedan har fyllt med annat innehåll.
Men det tror jag skulle funka, för vi lever ju som sagt i en lite humorbefriad tid, men den är ganska nostalgisk.
Absolut.
Så det är inte omöjligt att det är det som kommer att hända.
Så vi kan väl avslutningsvis konstatera att vi hoppas att, i alla fall jag, att James Bond will return i någon form.
Det kommer han definitivt att göra.
Tack Andreas.
Själv tack.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.